Och då kan vi för det fjärde formulera oss så här. Det är inte ätandets akt, utan den mat som vi äter som ger oss näring. På samma sätt är det inte trons akt, utan vad vi tror som frälser oss. En falsk tro, den kan vara mycket allvarlig. Det kan vara en oerhört levande tro. Aktiv, levande, kraftfull tro. Men hur levande denna tro än är, så kan den inte frälsa. En tro är inte falsk därför att den är inte något vidare aktiv och sann om den är riktigt levande och aktiv. En tro är sann om det man tror på är sant. Förtröstar på är sant. En tro, hur aktiv, hur levande den än är, den är falsk om det är frågan om en levande tillit och förtröstan till någonting som är falskt. Och hur levande och aktiv och verklig och allvarligt menad är inte hedningarnas tro. Likväl är det ingen rättfärdiggörande tro. Den tron kan inte frälsa. Varför? Jo, föremålet för en sådan tro har ingen frälsning att ge. Föremålet för den frälsande tron, ja, det kan vi uttrycka med följande bibelord. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv genom att inte tillräkna dem deras synder. Andra Korinthierbrevet 5:19. I Kristus har vi återlösningen genom hans blod, förlåtelse för våra synder, efter hans nåds rikedom, i Efesierbrevet 1:7. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, på det att var och en som tror på honom ska icke förgås utan ha evigt liv. Johannes 3:16. Detta är föremålet för en frälsande tro. Med andra ord, det är den frälsande trons föremål, nämligen att Gud av nåd för Kristi skull har förlåtit oss våra synder. Det är detta föremål som ger oss tron dess frälsande kraft. Den som verkligen tror dessa ord, han har förlåtelse, han är rättfärdiggjord inför Gud, han skall bli salig. Liksom det är guldet som jag håller i min hand som gör mig rik, så är det Kristi förtjänst som jag griper om med tron som frälsar min själ. Den frälsande kraften ligger alltså inte i trons hand, utan i Kristi förtjänst som jag griper om med trons hand. Tron är endast instrumentet med vilket jag griper om min frälsares frälsande förtjänst. Och samtidigt är tron det enda medel med vilket jag kan komma i besittning av denna förtjänst, eftersom Kristi förtjänst erbjuds åt mig i ett ovillkorligt löfte som inte kan tas emot på något annat sätt än som en fri gåva, endast i tro. I våra bekännelseskrifter står det så här, sidan 583. För att ängslade hjärtan ska ha en fast och viss tröst och Kristi förtjänst om Guds nåd ska få sin tillbörliga ära, lär skriften att trons rättfärdighet inför Gud består endast i försoning av nåd och syndernas förlåtelse. Som av idel nåd endast förmedlaren Kristi förtjänst skull skänkes oss i evangeliets löftesord och tas emot bara genom tro. I rättfärdiggörelsen inför Gud förlitar sig tron sålunda varken på ången eller på kärleken eller andra dygder, utan allenast på Kristus och i honom på hans fullkomliga lydnad, varmed han fullgjort lagen för oss och som därför räknas det troende till rättfärdighet. Varken ången eller kärleken eller andra dygder, utan endast tron är det medel och verktyg var med och varigenom vi kan undfå och mottaga Guds nåd, Kristi förtjänst och syndernas förlåtelse som tillbjuds oss i evangeliets löftesord. Så långt lutherska bekännelseskrifterna, Konkordiformens tredje artikel, sidan 583. På de minuter vi har kvar ska vi också säga lite grann om rättfärdiggörelsens följder. Lägg märke till att nu talar vi om vad som blir följden av en redan skedd rättfärdiggörelse. Vad är frukten av detta? Jo, för det första, vi har inträtt i nådens tillstånd. Vi står under nåden. Vi lever av nåden och står under nåden. Det ögonblick en person rättfärdiggörs genom tro, ja, då är han räddad undan vredens tillstånd och ingår i nådens tillstånd. Och i detta välsignade tillstånd har han frid med Gud, Romarbrevet 5:1. Han har ett gott samvete inför Gud, Hebreerbrevet 9:14-10:22. Han har försäkran om att Gud inte ska lämna honom eller överge honom, Hebreerbrevet 13:5, Romarbrevet 8:28. Han behöver inte frukta för någonting, Psaltaren 34:5, Hebreerbrevet 2:15. Han kan berömma sig till och med av sina lidanden, Romarbrevet 5:3. Han kan säga: du död, var är din seger? Du död, var är din udd? 1 Kor 15:55-57. Han har blivit Guds barn, Galaterbrevet 3:26. Han ska ärva himmelen. Han är arvinge till himmelen, Galaterbrevet 4:7. Så är det endast denna person som förlitar sig på rättfärdigheten från Gud som kan möta döden, som inte behöver frukta döden. Och i detta nådens tillstånd förblir vi så länge vi förblir i tron. Men det ögonblick tron förloras, ja, då förloras lika så gåvan, rättfärdiggörelsen, förlåtelsen, alla de välsignelser som är en följd av. Detta är domen, vår otro, förkastelsen av den gåva vi har fått. Och vidare, följden av rättfärdiggörelsen är att vi har blivit medlemmar i den osynliga kyrkan i nådens rike och fått rätt till härlighetens rike. Genom att vi i tro mottagit syndernas förlåtelse har vi överflyttats till Guds sons rike, blivit delaktiga i den arvslott som det heliga har i ljuset, Kolosserbrevet 1:12-14. Och eftersom vi är födda på nytt av Gud är vi Guds husfolk, Guds familj, Efesierbrevet 2:19-3:15. Rättfärdiggjorda genom tron tillhör vi det heliga samfund, det konungsliga prästerskapet, 1 Petri 2:9. Vi har rätt till härlighetens rike. Och fastän det kristna tycks mycket ringa i den här världen, så har det genom tron en mycket, mycket hög ställning. Och denna höga ställning ska först på den yttersta dagen bli uppenbar. Amen.